Alby, Stockholm, augusti 1992. Ljuset från ficklampan når inte överallt, men tillräckligt långt. Hålet för elkablarna är stort nog för att de ska kunna se att, jo visst, där nere är bankfacken. Och tack vare hålet kan de mäta hur tjockt betongtaket är mellan dem och miljonerna. 50 centimeter. Borren börjar sakta leta sig in. 1 centimeter. Då är det bara 49 kvar innan de är igenom. Skönt att de har gott om tid. Och vilken tur att tiden går fort när man har roligt.
Välkommen till Bovar och brott i Barnradion. Berättelser om världens mest spektakulära brott och kriminella. Med mig, Elsa Gellemark. Om Gotabankskuppen. Rånarna som borrade sig till miljoner. Vi befinner oss i Alby, en förort i södra Stockholm. Det är augusti 1992 och tre män borrar sig tålmodigt och fokuserat genom taket till ett bankvalv. Fort går det som sagt inte, men det har de räknat med. Det är helg och banken öppnar inte förrän på måndag. Så det finns massor med tid. De slänger en blick på varandra och ler. Tänk att allt det här började med ett tips. När en av dem fick nys om den där luckan på utsidan av gallerian Alby centrum. Som en hemlig ingång. Öppnar man luckan kommer man in mellan yttertaket och innertaket. Och det är där de befinner sig nu. Med böjda ryggar, balanserandes på ventilationsrören. Men att borra sig genom betong under 3 dygn. Ovanpå en bank som visserligen är stängd, men ändå. Någon borde väl höra att det pågår något fuffens? Ja, nu är det inte ett bibliotek som ligger precis intill. Tvärtom kan man säga. Bankens grannar är restauranger och diskotek. Och där är det full fart på helgerna. Så de där borrljuden försvinner ganska väl i alla höga röster och pumpande musik. Men även om nattklubben gör så att borren knappt hörs, så måste det väl ändå finnas något larm. Det är ju en bank. Ja, visst finns det ett larm. Och det fungerar precis som det ska.
Brandmannen suckar samtidigt som han snabbt häver sig upp i bilen. Full fart mot Gotabanken igen. Han har snart tappat räkningen, men det är många gånger som larmet har gått. Lika många gånger har de konstaterat att allt är i sin ordning på Gotabanken. Men, går larmet, ja, då åker de.
Det är inte bara brandkåren som åker dit den här helgen. Det gör också polisen och väktare. Men ingen eller inget väcker deras misstänksamhet. Allt är som det ska, lugnt och stilla. Och till slut konstaterar de att det måste vara själva larmet som är boven i dramat. Det är förmodligen trasigt. De får ta ner någon och kika på det så fort som möjligt, men ingen vet, förutom männen med borren, att larmet faktiskt fungerar alldeles utmärkt. Under början av 1990-talet begås det flest bankrån i Sveriges historia. Då rånas nästan 200 banker och värdetransporter om året. Att det är så många just då beror mest på att det finns mycket kontanter på bankerna på den här tiden. Alltså inte som idag när det är bara siffror i datorn. Och dessutom för att det samtidigt kommer in fler skjutvapen i landet. Men om man hoppar till exempel 2022 så anmäls inte ett enda bankrån. Av samma anledning fast tvärtom. Att det inte alls finns så mycket kontanter på bankerna längre. Och att det helt enkelt inte finns så mycket att råna. Och eftersom bankrånarna blir färre finns det inte heller så många som vet hur man gör längre. Tack och lov. Vilka är då männen som ligger bakom just den här kuppen? Jo, 3 stycken är de från början. En restaurangägare, en bilhandlare och en, ja, bov får man väl faktiskt säga. Han har inget vanligt jobb utan det är som tjuv han tjänar pengar. De andra har inte heller rent mjöl i påsen, långt ifrån. Alla de andra har också stulit eller gjort inbrott tidigare. Och det gör att de här 3 litar på varandra och gärna är med när någonting stort står på spel. Yrkestjuven har dessutom kollegor som håller på med samma sak. Och han vet att den där hemliga luckan på utsidan av gallerian har använts för att göra inbrott i butiker efter stängning. Och det är under en sån kväll som någon har lagt märke till den enorma betongplatta som ligger rakt ovanför Gotabanken inne i köpcentrumet. En platta som någon slags förstärkning av taket. För att ta sig igenom betong är inte lätt. Men det är inte heller omöjligt. Och vips så kläcks idén som bara är för bra för att låta bli. Tjuvarna börjar undersöka och förbereda utan att bli upptäckta. Vad är det bästa sättet att ta sig igenom betong? Hacka? Spränga? Eller borra? Borra. Även om de begått brott tidigare är det här något nytt. Och något som de inte är helt hundra på hur man faktiskt gör. Och nu är det inte läge att chansa direkt, för åker de fast riskerar de många år i finkan och kommer inte få träffa sina familjer på länge. Så de behöver hjälp av några som vet mer än dem. En kille som är skicklig på att borra och vet vilka verktyg som kommer att behövas. Och en kille som jobbar som vaktmästare och vet exakt hur Alby centrum ser ut och hur man kan lura ett larmsystem. Nu är ligan för Gotabankskuppen komplett. På tisdagen gör de inbrott på ett företag i Södertälje och stjäl borrar och verktyg som borrkillen har bett om. Och om allt går som det borde ska borren ha tagit dem genom taket och ner till bankfacken på en halvtimme. Samma vecka, på fredagen den 7 augusti 1992, är det dags. Kuppen inleds. Medan några lastar av och bär in borrar och annan utrustning genom den hemliga luckan så håller en annan utkik runt om Alby centrum. Två stycken sätter sig på restaurangen som ligger precis intill banken inne i gallerian. De vill testa och lyssna hur mycket som kommer att höras från borrandet och meddelar sina bovkompisar att provköra maskinerna i en minut. Okej? Inga problem. Sätt igång. Ingen kommer märka något. Borrandet dränks i musik och röster. Men vad är det då som gör att det kommer ta 3 hela dygn? Jo, något som rånarna inte vet om. Det är att det i betongen finns armeringsjärn som gör att det drar ut på tiden rejält. Och som om det inte vore nog har larmet gått i alla fall och vakter kommer till den stängda banken in i gallerian för att kontrollera att allt är som det ska. Och det är det.
Vakten rasslar fram rätt nyckel. Larmet inne i bankvalvet har gått. Men ända dit kommer han inte. Han har bara nycklar till banken. Men bättre att söka av utanför valvet än ingenstans. Nej, här ser det ut som det ska. Ingen misstänkt vid kassan. Och nej, ingen som gömt sig på toaletten. Och nej, vakthunden intill skäller inte. Han tar en sista kik. Nu är det bara att meddela larmcentralen att han åker därifrån.
Dagen efter, på lördagen, när tjuvarna kommit halvvägs med borren, råkar de sätta igång ett nytt larm. Och brandbilar kommer till platsen. Men inte heller de hittar någonting mystiskt. Vaktbolaget, de bryr sig inte ens om att skicka någon vakt till platsen. Larmet är ju trasigt. På söndag kväll är rånarna färdiga och de firar sig ner genom hålet i taket. De är trötta, slitna, svettiga och smutsiga efter dygnen. Men det är det värt. Närmare bestämt 30 miljoner kronor är det värt. De öppnar och tömmer så många bankfack de bara kan och fyller sina väskor med pengar, guld, smycken och annat som folk vill att låsa in för att inte bli av med. Utanför börjar natten att ljusna och om bara några timmar öppnar banken för veckan. Bäst att pysa, tänker tjuvarna och klättrar upp och ut samma väg som de kom in.
Poliserna som blivit kallade till banken på måndag morgon är nästan lika paffa som personalen. Allt är i en enda röra och sen blir de stående, stirrande upp mot taket. Ett hål. När de klättrar upp och runt förstår de sakta men säkert hur det här har gått till. Rånarna har visserligen tagit mest, men de har också lämnat något. Borrmaskiner.
Borrarna kan polisen snabbt och enkelt spåra till inbrottet i Södertälje. Men sen? Ja, var är bovarna? Och var är miljonerna? Det undrar också bankens kunder som blivit av med alla sina pengar och sina mest värdefulla ägodelar. Men så får polisen ett tips som leder till killen som lärde rånarna om gallerian och att mixtra med larm och lampor. Poliserna börjar hålla koll på honom och så småningom tas han in på förhör och häktas. Väl inne i häktet kan han inte hålla sig. Han kluddar på väggarna om att han har varit med och utfört kuppen. Och på ett annat ställe har han skrivit de andras namn. Poliserna har inte varit säkra på om den här ganska vanliga killen har gjort en sån här gigantisk kupp. Men nu får de ju fler namn. Och nu börjar polisen också kolla upp bilhandlaren. Och hos honom hittar de rester av betong. Samma sort som finns ovanför bankvalvet. Bilhandlaren och borraren häktas också. Men det behövs fler och bättre bevis, vittnen och spår som har lämnats på brottsplatsen. Det ska dröja mer än 2 år innan polisen har lyckats hitta nog med bevis för att göra husrannsakan och söka igenom bovarnas hem. Men där hittas värdepapper, smycken och annat unikt som legat inlåst i bankfacken inne på Gota banken. Många bankkunder får tillbaka sina ägodelar, men en del får det inte. Våren 1995 döms 2 av bovarna till mellan 5 och 6 års fängelse. En tredje döms till 1 månads fängelse. Och 2 andra frikänns helt. Det finns inte tillräckligt med bevis. Vaktbolaget, de döms också. De ska betala skadestånd för att de struntade i att larmet gick. Att de borde ha fortsatt undersöka istället för att anta att larmet var trasigt. Men alla sedlarna då? Pengarna. Puts väck. De hittas aldrig. Bilhandlaren berättar vid ett tillfälle att han hann gräva ner alla pengar innan han fick sitt straff. Men när han kommer ut har den platsen förvandlats till en byggarbetsplats. Så de pengar han sett fram emot att sätta sprätt på efter fängelsetiden får han aldrig se igen. I efterhand har yrkestjuven, ja, kommer ni ihåg, hjärnan bakom kuppen kan man säga, sagt att han gjort av med alla pengarna. Och att om han fick chansen skulle han göra det igen. Gotabankskuppen 1992 genomfördes utan varken vapen eller våld. Men av iskalla bovar som tog andras pengar och ägodelar. Rånarna borrade och borrade och klarade sig undan under lång tid. Men deras stolthet över kuppen och hur de skröt om den gjorde att de satte krokben på sig själva. Och de blev till slut själva förlorarna.
Du har lyssnat på Bovar och brott i Barnradion. Programmet gjordes av Elsa Gellemark, Kristoffer Aigevi, Joakim Lövgren, Klara Fredén och Stina Tyrell Semgård på Munk Studios. Vill du höra fler berättelser om några av världens mest spektakulära brott och kriminella? Sök på Bovar och brott i Sveriges Radios app.